kanske blir vi lyckligare om vi bara finner oss i att det är ganska tråkigt att jobba. Och riktar sökandet efter lycka mot skarvarna mellan arbetspassen. Ät lunch med en älskad vän. Lös ett korsord på bussen hem. Baka en sockerkaka och ät den framför tvn.
Vad går du att fundera på som du har svårt att få svar på någon annanstans? Maila till oss på redaktionen. Allvarligt talat i ett ord. @sverigesradio.se Välkommen med din fråga. Och välkommen att lyssna på Allvarligt talat i appen Sveriges Radio Play och i P1.
Sådana natt mot tisdag. Det här är Sveriges Radio P1, nyhetstid. Klockan är 2.
Ekot. Fack och arbetsgivare inom industrin har efter svåra förhandlingar enats om nya avtal som innebär löneökningar på totalt 6,4% fördelat på 2 år och som sträcker sig till den sista mars 2027, det skriver parterna i ett pressmeddelande. Ett avtal som är normerande för hela arbetsmarknaden. Efter att 15 palestinska hjälparbetare hittats döda i en massgrav efter att ha varit försvunna i 8 dagar kommenterar Svenska Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Moder händelsen så här.
Det som beskrivs här är ju det vi har förstått via representanter för FNs samordning och också våra kollegor på plats ifrån Röda Halvmånen. Och det är ju en fruktansvärd förlust av liv, en chockerande händelse när våra kollegor, frivilliga ambulanssjukvårdare och första hjälpen sjukvårdare som ska bistå kollegor som i sin tur har försökt bistå ytterligare en civil person förlorar livet i uppdrag för det internationella humanitära samfundet. Det här är någonting som vi verkligen måste gå till botten med, därför att uppdraget är ju att skydda och rädda liv, och det emblem som har skyddat oss genom alla årtionden och världens alla konflikter ska vara ett skydd. Ambulanser ska inte vara föremål för den här typen av attacker, beskjutningar eller våld.
Det sa Ulrika Moder, generalsekreterare för Svenska Röda Korset, till Studio 1 kväll tidigare. Enligt israeliska militären IDF ska de ha öppnat eld mot misstänkta mål och citat eliminerat terrorister, slutcitat. De specificerar inte mer än så. Och mer om det här kan du höra i appen SR Play från kvällens Studio 1. Ekot med Sofia Sofraniado.
P1, Sveriges Radio.
Här fortsätter en återutsändning från söndagen.
Många döda efter jordbävningen, men ännu oklart om förödelsen i Myanmar. Intervju med Nobelpristagaren Svetlana Aleksejevich på Sverigebesök och hör om bristen på snö.
Vi tog spaden i egna händer helt enkelt, och vi var närmare 40 personer som skottade en hel dag för att göra skoterspåret helt farbart mellan Nikkaluokta och Kebne.
Reportage om klimatet och en försvunnen vinter. Hör om Donald Trumps statyer. Nu ska de tala om USAs storhet och framsteg. Vi återvänder till ett brandhärjat Los Angeles och tar en biltur i Belfast.
You have to understand. A lot of people in that community over there killed a lot of people in here. A lot of people in here killed a lot of people over there. That hasn't gone away.
Reportage om minnen som är svåra att glömma. Och sist ett kåseri, Emil Jensen.
Jag som bott en stor del av mitt liv på Gotland och är från Skåne insåg en gång för alla vilken riskgrupp jag tillhör när det gäller att inte bli förstådd.
Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Den kraftiga jordbävningen för 2 dagar sedan med sitt centrum i ett av Asiens mest slutna länder, Myanmar, har skördat många människoliv. Axel Kronholm, vår korrespondent i Bangkok, god morgon.
God morgon.
Det har varit lite svårt med informationen inifrån Myanmar även fortsättningsvis. Vad vet ni denna morgon om läget där?
Ja, det har inte skett någon ny uppdatering av dödssiffrorna sedan igår, så det är fortfarande, den officiella siffran är 1644 döda och drygt 3400 skadade. Det är uppgifter som kommer från militärregimen. Men det jag hör från folk i det drabbade området är att det finns en stark desperation i räddningsarbetet just nu, eftersom man helt enkelt saknar den utrustning och de maskiner som man behöver om man ska gräva fram folk ur rasmassor. Så det går väldigt långsamt och jag befarar att den här siffran kommer att skrivas upp ännu mer. Mm. Man har också haft flera efterskalv i Myanmar. Alldeles just så var det ett med magnitud 5,1. Så att de som så att säga är... Det finns ju många som är hemlösa nu som sover ute, men även de som har kvar sina hus vågar inte återvända eftersom att man är rädd för flera skalv och att saker ska rasa.
Mm. Du sa ju tidigare i sändningen att du sett bilder på städer du varit i tidigare och inte känner igen dem längre. Hur ser det ut?
Men det är ju, jag har varit i Mandalay till exempel flera gånger och det är en märklig känsla att se de här bilderna på gatorna med raserade och omkullvälta hus. Det är också många ikoniska byggen för området som har förstörts. Till exempel finns det en 90 år gammal bro från kolonialtiden som går över Irrawaddy-floden strax utanför Mandalay och den har rasat ner i vattnet till exempel.
Det här Mandalay är ju staden mitt i jordbävningen då. Vad är det för stad?
Den har ju ungefär 1,5 miljoner invånare, det är landets näst största stad, som är kulturellt och religiöst viktig i Myanmar. Det var den sista kungliga burmanska huvudstaden innan britterna annekterade landet på 1800-talet. Och så idag är det ett väldigt viktigt ekonomiskt nav, en knutpunkt för handeln, inte minst med Kina. Och det är en stad med jättemycket kloster och tempel och historiska byggnader. Mm.
Situationen i Myanmar då i det här ganska slutna landet som det har varit är ju ändå att det redan alltså innan jordbävningen pågick ett inbördeskrig, alltså en svår situation. Hur påverkar det möjligheten att hjälpa idag?
För det första betyder det att landet redan befinner sig i ett otroligt utsatt läge med nästan 20 miljoner som var i behov av humanitär hjälp före jordbävningen. Det är 3 miljoner på flykt inne i landet och en sjukvård och samhällsservice överlag som går på knäna. För det andra så försvårar det ju tillträdet. Flera av de här drabbade städerna är några av dem som har sett väldigt intensiva strider under de senaste åren. Nu har ju skuggregeringen som består av de politiker som avsattes i militärkuppen för några år sedan. De har utlyst en paus i offensiver i 2 veckor nu som rör de trupper som de har kontroll över, så att säga, som strider mot juntan. Mm. Men militärjuntan genomför ju fortfarande flygbombningar av rebellkontrollerade områden, så att kriget påverkar ju det här i allra högsta grad.
I Thailand då, där du är nu 2 dygn efter, hur hanterar man jordbävningen helt kort, Axel?
Ja, det är många skärrade förstås, men jag tycker ändå att Bangkok verkar ha återvänt till något som liknar normalt vardagsliv, upplever jag. Nu senaste siffran från i morse är att det nu är 17 som har dött i stan totalt. De flesta i det här kollapsade höghusbygget som vi har hört om. Mm.
Tack så mycket, Axel Kronholm, vår korrespondent i Bangkok. Och hör mer om jordbävningen i kommande nyhetssändningar. Nu en Nobelpristagare. I skuggan av det ryska angreppskriget i Ukraina, den belarusiska diktaturen och repressionen i Putins Ryssland. I skuggan av det verkar fortsatt fria författare, men många av dem i exil. En av dem, den belarusiska Nobelpristagaren Svetlana Aleksejevich, var i Sverige i veckan. För 10 år sedan fick hon Nobelpriset i litteratur för sina 5 böcker om sovjetmänniskan. Alltså det är böcker som bygger på intervjuer med människor i det som en gång var Sovjetunionen. Sveriges Radios Fredrik Wadström träffade Svetlana Aleksejevich.
Стоило только вот Путину после Крыма сказать «Крым наш», и уже было узаконено новая дележка границ.
När Ryssland invaderade Ukraina 2014 och ockuperade Krimhalvön behövde Putin bara säga Krim är vårt, så hade en ny gräns dragits, säger Svetlana Alexievich, som hela tiden varit på Ukrainas sida under det ryska anfallskriget. Hon säger att många ryssar välkomnade annekteringen av Krim och omvärlden reagerade väldigt svagt. Man kan till och med se det som att världen teg om det som hände. Men vad många i både Ryssland och internationellt inte förstod var att bakom de där orden, Krim är vårt, väntade många nya krig.
Мир даже промолчал, не понимая, что за этим стоит много новых войн.
Svetlana Alexievich tvingades för några år sedan att lämna hemlandet Belarus efter att regimen hotat att fängsla henne, och numera lever hon i exil i Tyskland. Hennes författarskap har växt fram parallellt med den politiska utvecklingen i det forna Sovjetimperiet. De första intervjuerna till debutboken Kriget har inget kvinnligt ansikte, om kvinnorna som stred för Sovjetunionen under andra världskriget, de intervjuerna gjorde hon under Brezhnev-tiden på 1970-talet. Boken stoppades först av den sovjetiska censuren innan landets nya ledare Mikhail Gorbachev i mitten av 80-talet personligen gav tillstånd till att den kunde tryckas. Alexievichs första böcker sålde i miljonupplagor under perestrojkan, det nya öppna samhällsklimatet som skulle reformera sovjetsamhället men som istället bidrog till dess kollaps. Som medborgare i det nya självständiga Belarus skrev Svetlana Alexievich på 90-talet Bön för Tjernobyl utifrån hundratals intervjuer med efterlevande från kärnkraftsolyckan 1986. Den boken blev hennes stora internationella genombrott. Men krigen har hela tiden fortsatt att ta sig in i hennes dokumentärböcker, som Sovjetunionens invasion i Afghanistan eller senare Rysslands krig mot den egna delrepubliken Tjetjenien. Hon säger att människor i forna Sovjet till slut blev så vana vid alla dessa krig, och omvärlden tyckte inte att Tjetjenien var tillräckligt viktigt för att på allvar reagera.
Мир считал, что это какая-то региональная проблема России, да. Мы это было далеко и тоже привыкли к этим войнам, которые где-то на окраине.
Världen tyckte att krigen i Tjetjenien var ett regionalt ryskt problem, och för de flesta av oss i före detta Sovjet kändes det som någonting som pågick långt borta i södra Ryssland, säger Alexievich, som trots allt själv har återgivit hemska vittnesmål om just det kriget i en av sina böcker. Samtidigt tycker hon att det ryska storkrig vi har nu är en ny tidsålder. Bara en månad före Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina fick hon en fråga om hon trodde det skulle kunna hända. Nej, nej, det är omöjligt, hade hon svarat. Det vore ju galenskap. Svetlana Alexievich tycker att det är viktigt att förstå den ryska imperialismen som nu bubblat upp till ytan. Den kommer till uttryck bland annat i det starka hat mot ukrainare som många ryssar bär på. Som belarusier har hon alltid levt intill den där ryska imperialismen. Hon säger att hon genom åren mött den hos många ryssar, även författare och kulturmänniskor.
Svetlana, ну да ладно, ну какой украинский язык? Ну какой белорусский язык? Да это не до язык, не до нации.
Men kom igen, Svetlana, vad är det för ukrainskt språk eller belarusiskt språk du pratar om, har jag hört ryska kollegor säga. Det är ju inga egna språk, det är ju inga egna länder, påstår de här människorna. Svetlana Alexievich fyller snart 77 och hon säger att hennes böckers öde är att de med jämna mellanrum blir aktuella på nytt. Den 40 år gamla debuten Kriget har inget kvinnligt ansikte dyker hela tiden upp igen. Den trycks i nya upplagor och dramatiseras på teatrar i olika länder. Den av hennes böcker hon nu tror åter kan bli aktuell är Sinkpojkar från 1989, om de sovjetiska unga männen som skickades till Afghanistan för att kriga men som kom hem i likkistor av zink.
Проходит время, цинковые мальчики возвращаются. Что происходит в Украине? Те же цинковые мальчики.
Det är samma zinkpojkar som nu kommer hem i kistor till Ryssland från Ukraina som det var från Afghanistan på 1980-talet, säger Svetlana Alexievich. Den av hennes böcker som idag känns mest profetisk är annars den sista delen i sviten av sovjetmänniskan. Boken heter Tiden Second Hand och kom ut 2013, bara 2 år innan hon fick Nobelpriset. Intervjuerna spänner över de första 20 åren efter Sovjetunionens sammanbrott. I bokens senare del är det flera personer som uttrycker sin rädsla för att diktaturen ska bli värre och att det ska bli krig.
Jag tror att люди интуитивно схватывали вот это будущее, вот этот ползучий фашизм, который влезет в нашу жизнь, да, и всех нас делает соучастниками той или другой степени.
Jag tror att människor i Ryssland och Belarus redan då intuitivt förstod vad som var på gång med den här fascismen som kommit krypande in i våra liv och som på ett eller annat sätt gör oss medskyldiga till det som händer, säger Svetlana Alexievich. Trots att hon lever i exil i Tyskland och alltid varit en öppen motståndare till diktaturer och till krigen de startat, så använder hon ordet medskyldig. Det handlar om att vi är så hjälplösa och inte kunnat göra verkligt motstånd, säger Alexievich. Det gör oss i någon mening alla medskyldiga.
Мы не в силах этим сопротивляться. Вот в смысле соучастия.
Svetlana Alexievich intervjuades av Fredrik Wahlström. Ni lyssnar på God morgon världen, snart om Trump och kulturpolitiken, men först den globala uppvärmningen. På vintern slår den hårdast i norra Sverige, som värms upp snabbare än övriga landet och jorden som helhet. Det har satt spår den här ovanligt snöfattiga vintern när töväder, regn, is och stormar dragit fram i Lapplandsfjällen. I södra Lappland träffade Godmorgonvärldens Magdalena Martinsson hundspansförarna Kristin och Martin Saravin. De beskriver den här vintern som en kombination av fruktansvärd och förfärlig.
Sherlock! Sherlock, sit!
Caesar, sit! Well, I would say horrible. It's like horrible and awful together.
Med halkig, varm, nästan ingen snö. Jag har varit ganska deprimerad. Jag tänkte, kanske det blir kallare nästa vecka, vi hoppas på det. Hej Lucy! Caesar! Elfo! New York, Tesh!
Hur många hundar har ni?
Vi har 27. Så 4 av dem är Siberian Husky och resten är Alaskan Huskies.
Oh, vilken fart!
Det är glada draghundar som får lämna sina färgglada hundkojor och springa ut i den stora rastgården i Mårdsjö i Dorotea.
Hej, hallå!
Kristin och Martin Saravin flyttade hit från den nordnorska kusten för att slippa regn och plusgrader i januari i hopp om kallare och stabilare vintrar.
That's the reason why we actually moved here, to avoid that. And bang, now we have this.
Och så fick vi samma sak här, säger Martin Saravin. Det är framförallt holländare som kommer hit för att åka hundspann. Men vädret har gjort att Martin och Kristin har fått avboka uppåt 40% av turistturerna.
Lot of disappointment, always.
Det är ingen rolig, men nästan alla gäster vi har haft, de har förstått. De har kommit, de har sett hur det regnar. Och de sa, okej, ja men då förstår vi.
I mitten av februari när det brukar vara full vinter så varnade fjällsäkerhetsorganisationer och länsstyrelser för snöbrist längs hela fjällkedjan med is och öppna flödande bäckar och att det kunde vara svårt att ta sig fram längs fjällleder för både skidåkare och skotrar. I vissa dalgångar så var det snudd på helt snöfritt och barmarken dominerade. Även om det kommit en del snö på sina håll sedan dess är det fortfarande varning utfärdad för att barmark och öppna vattendrag kan ställa till problem på vissa ställen.
this is all water and ice. There is like literally no way for the dogs to actually go.
Vi är ute med skoten och kollar till draghundspåret som slingrar sig mellan låga tallar. Men här tar det stopp, bara vatten och is.
Så det är bara en skiskorbana. Och det är inte bra för hundarna. Den kan jättefort halka och göra illa axlar och led.
You can see so much vegetation around that it's just... It's not a winter wonderland like people expect to see.
Titta så mycket växtlighet man ser, säger Martin Saravin. Det är inte ett vintrigt sagoland så som människor förväntar sig att se.
Vänta, Jakob.
Också 45 mil längre norrut i Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen är det snöfattigt och Erik Sarri blickar fortfarande ut över en del barmark. Bruna myrar som brukar ha ett vitt täcke vid den här tiden. Så här berättade han i P4 Norrbotten i början av mars.
Vi har haft snö och nederbörd, ganska normalt kan man ju säga. Men däremot har det varit mycket varmare än vad det brukar vara. Så att den här snön som har kommit, den har ju smält bort när det har regnat. Så stora delar av, i alla fall den här dalgången, har ju nästan blivit bar. Så att det är väldigt lite snö här i dalgången.
Det har varit en ovanligt varm vinter i hela Sverige, visar SMHIs sammanställning. Men allra tydligast i Nikkaluokta med 4 grader över det normala. Och det blev den andra varmaste vintern där sedan mätningarna startade 1950. När Kebnekaise fjällstation 2 mil ut i väglöst land skulle öppna för vintersäsongen så var det så lite snö i dalen att det inte gick att köra skoter på leden som Erik Sarri brukar göra för att få dit gäster, mat och andra varor. Och när naturen inte hade gjort jobbet så fick personal från turistanläggningarna och andra människor som jobbar i området gå ut i terrängen för att skotta ihop snö från omgivningarna.
Vi tog spaden i egna händer helt enkelt och vi var närmare 40 personer som skottade en hel dag för att göra skoterspåret helt farbart mellan Nikkaluokta och Kebne.
Det blev en remsa med snö för skotertransporterna, men sedan dess har värme, stormar och snöbrist fortsatt att härja. Är det här det nya normala, undrar Erik Sarri. Jag ställer frågan till Magnus Joelsson som är klimatolog på SMHI.
Det kommer att bli mer och mer normalt att ha en vinter som vi har haft i år. Då. Det är en liten bit kvar. Det är inte riktigt en normal vinter än, men i en inte allt för avlägsen framtid så kan det nog vara det. Vi har sett en ganska konstant uppvärmning sedan 80-90-talet någonstans. Så högst troligt att det kommer bli en ganska normal vinter om ungefär 30 år då.
Vad är det då som ligger bakom den här ovanligt milda och snöfattiga vintern i norra Sverige?
Dels så är vi ju mitt inne i en klimatförändring. Och för andra då så har vi haft en situation med ganska nordliga lågtrycksbanor. Och det gör att man får mycket västliga vindar över norra Norrland. Alltså vind från havet helt enkelt då. Och det gör att det blir lite mildare också då.
Skottar för hand gör också Martin Saravin i Dorotea. Varannan dag i en månads tid har han skottat snö från skogen in på spåret för att hundslädarna ska ha snö under medarna.
It's not fun. Not fun at all.
Nu är han ute och lägger på de sista snökornen som finns att tillgå för att leden ska hålla en enda dag till. För imorgon har de bjudit in skolelever från Dorotea att prova köra hundspann.
With the temperature, they overheat much, much faster.
För hundarna ställer värmen till problem. De kyler sig genom att äta snö från marken i farten. Men när snön inte är mjuk utan isig och hård blir hundarna snabbt överhettade samtidigt som de kan göra sig illa runt munnen.
And they're actually bleeding, which is not a perfect thing. When we rest, for example, suddenly there is blood around.
När vi stannar för en fika och det blir en massa blod kring hundarna så undrar gästerna vad det är som händer. Och då får jag förklara att det har med vädret att göra, säger Martin Saravin. Det är matdags för draghundarna i Dorotea. Jakob, 2,5, hjälper till och blandar i en 20 liters hink.
Okay. Let's just hope this is really the unique season in this way.
Hoppas att den här snöfattiga vintern är unik, säger Martin Saravin.
Varsågod.
annars kommer många att råka illa ut. Har du ett turistföretag utan gäster är det ett stort problem, säger han.
If you have a tourism business and no tourists, that's a big problem. The whole Scandinavia suffering quite a lot. I think Japan actually took all the snow. They had like 6 to 7 meters of snowfall.
Jag tror att Japan tog allt, säger Martin Saravin. De fick 6-7 meter snö. Det är också väldigt ovanligt.
Berättade vår reporter Magdalena Martinsson. Nu ska vi till Washington. Och den som buas ut här, det är vicepresidenten J.D. Vance när han sätter sig ner för att lyssna på en konsert med National Symphony Orchestra. Det här sker på Kennedy Center, det nationella kulturcentret där Donald Trump tagit över rollen som ordförande och utlovat förändringar. Det ska bli mindre av det han kallar woke och anti-amerikansk propaganda. Och han ska skapa det han kallar en gyllene era för konst och kultur. Jag pratade med Karin Henriksson, mångårig korrespondent och författare som bor i USA, och frågade henne om vad det var Donald Trump i veckan bestämde i ett av sina presidentdekret, bland annat om världens största museum, Smithsonian.
Ja, han tycker att utbudet där är oamerikanskt, det är söndrande, det är felaktigt, det är olämpligt till och med, säger han. Och han vill ju då förändra det och ska liksom återspegla hans vision av den amerikanska historien. Och den är kanske inte riktigt likadan som de som jobbar på Smithsonian eller i andra kulturinstitutioner i USA. Och ser ju det här som, som en attack på historien, alltså på den historieskrivning som ändå har vuxit fram nu på senare år. Med mer fokus på de så att säga dåliga sidorna i den amerikanska historien, som slaveriet.
Ja, det står ju också i det dekretet bland annat att alla monument ska kollas upp så att de beskriver saker och ting rätt enligt Donald Trump. De ska, citat här, de ska visa på storheten i det amerikanska folkets framsteg och utveckling. Alltså, vad är det Trump vill att kulturen ska göra då?
Jag tror att han vill att det ska liksom återspegla de vita männens. Det blir liksom, det är det man alltid säger, men det är ändå så att han tittar på den delen av historien. Hans smak går ju också liksom tillbaka till 60-70-tal, de musikalerna, de sångarna som var populära då. Det är ganska typiskt Donald Trump att han tar inte del av det här nya, dynamiska, kreativa med nya artister, nya teaterpjäser, nya artistiska experiment så att säga.
Vad är det för värld som Donald Trump klampar in i på det sättet? I Sverige finns ju det här armslängds avstånd för politiker då, att avstå från att påverka kulturens innehåll som en sorts respekt för yttrandefriheten. Finns armslängds avstånd som en amerikansk tradition?
Ja, det är ju givetvis. Alltså, det här är ju en slags, vi säger ministerstyre ibland i Sverige, det är ju en slags presidentstyre. Det har säkert aldrig hänt förut att en president har gått in på det här sättet. Donald Trump och kretsen kring honom, de förstår ju inte riktigt hur kulturlivet fungerar. Det är då viss federal då, så här, statlig finansiering, sen är det biljetter, men sen är det också att privata pengar spelar en väldigt stor roll.
Vilken roll spelar det här? Man kan ju kalla det kultureliten, alltså de här institutionerna och de här figurerna som finns kring. Spelar de en viktig roll i USA?
Ja, det gör de. Men också här i District of Columbia, alltså i Washington. Det är en demokratisk stad. Mer än 90% röstar på demokraterna. Mm. Plus att det finns en väldigt stor HBTQ-community här. Och de vill, alltså människorna här då, invånarna, de vill ju ha ett utbud som ändå de är intresserade av. Så det är som ett lokalt krig också.
Är Donald Trump ute efter att krossa de här grupperna eller att de ska få mindre inflytande?
Ja, det kan man nog säga. Det kan man nog säga. Han vill ju inte bli liksom föraktad så att säga. Han vill ju, det har varit liksom en röd tråd i hela hans liv, att han vill liksom tillhöra den här eliten själv. Men har inte riktigt lyckats fastän han har då valt till president 2 gånger.
Kan man se det här som en sorts offensiv? Alltså, den amerikanska högern har ju redan, vad kan man kalla det, en egen ideologisk media. Och det viktigaste, mest kända exemplet är ju Fox News. Men har turen som kommit nu till sorts kontroll över kultur och utbildning?
Ja, det är väldigt tydligt att det pågår och det skapar säkert också en skräck i de här institutionerna, både på universiteten och i kulturinstitutioner, att man börjar bli lite rädd för att Donald Trump och staten så att säga ska komma in och diktera. Och vi har också sett att Donald Trump, han tvekar ju inte att göra det.
Hur är det då med de amerikanska universiteten? De påverkas ju direkt av den här nya administrationen. Till exempel det här det anrika Columbia-universitetet i New York. Vad har de råkat ut för?
Ja, det handlar ju då om de här demonstrationerna, pro-palestinska demonstrationerna. Och att då universitetsledningen beskylls för att ha varit alltför släpphänt och tillåtit detta. Och då blir straffet så att säga från staten att man drar in de federala bidragen. Och det är också något ganska nytt ändå att använda liksom statens pengar på det sättet.
USA är ju en gammal demokrati, men det här med angrepp på media, kultur och universitetet, kan man se det som en hämnd, eller är det liksom så här systematiskt ett sätt att bygga ett annat samhälle?
Bra fråga, men jag skulle säga båda delarna, och nu är ju då varje presidentperiod bara 4 år. Det är ju inte säkert att det här kommer vara eller bli bestående, men det här är ju då en rörelse kan man säga, och han vann ju valet delvis på detta, att det finns ett motstånd i det amerikanska samhället mot det som kallas woke och mot transpersoner och kanske till och med mot homosexualitet, och det spelar då in, och Trump är ju väldigt, han har ju väldigt stora känselspröt, så han märker det där och kan spela på det. Så att ett av skälen till att han ett skäl som anges för att han inriktade sig just på Kennedy Center ska ha varit att de hade någon slags drag queen show där, och annars i princip är liksom utbudet på Kennedy Center ganska traditionellt.
Kulturkriget är ju ett ord som i många länder beskriver den här, vad kan man kalla det, kampen mellan olika ideologiska strömningar om vilka värderingar som ska så här, genomsyra samhället då. I Tyskland vet jag att det heter Kulturkampf och i USA heter det Cultural Wars. Men hur ser det här kulturkriget ut i USA?
Ja, jag tror vi ser det utspelas framför våra ögon just nu, att Trump, som vi har upptäckt, är ju en väldigt viljestark person som då är redo att krossa en massa traditioner eller gå emot. Och han har ju då bestämt sig för att göra detta då mot de här institutionerna som Kennedy Center. Att de måste anpassa sig till den smak och de traditioner han vill bevara.
Karin Henriksson, journalist och författare som bor i USA. Och vi stannar i USA. Det är snart 3 månader sedan de förödande bränderna i Los Angeles. De tvingade 200 000 människor att evakuera. Bränderna kostade minst 29 liv och förstörde mer än 16 000 byggnader. Det var enorma värden som gick upp i rök, och nu står Los Angeles inför utmaningen att återuppbygga hela samhällen. Varje drabbad husägare måste fatta det svåra beslutet. Ska man försöka bygga upp sina hem på nytt? En process som tar lång tid, eller lämna allt bakom sig? Sveriges Radios USA-korrespondent Roger Wilson besökte det branddrabbade Pacific Palisades.
This is about the 7th or 8th time I've been back, and it's still, I don't even know if it's sadness, it's just disbelief.
Howard Kosloff står vid resterna av sitt hus i Pacific Palisades och försöker förklara vad han känner när han ser förstörelsen. Det är inte sorg, säger han, utan mer någon slags känsla av att inte riktigt kunna förstå eller greppa att platsen som varit hans hem sedan 2016 nu är ödelagd. Samma känsla som han får när han kör genom området och passerar kaffestället där de brukade springa på sina vänner, eller skolan där hans 3 barn gått, den som nu brunnit ner till grunden.
Every time I drive through and I see the coffee shop where we bump into our friends, the elementary school where all 3 of our kids went is burned to the ground. Yes, of course it's sad and overwhelming, but it's mostly still just disbelief.
Han säger att han tänker på andra platser som drabbats av liknande bränder. Paradise i norra Kalifornien, Maui i Hawaii och Altadena som också drabbades av Los Angeles-bränderna i januari. Det handlar egentligen inte om föremålen som man mist, säger Howard, utan mer om gemenskap och minnen som gått förlorade.
It's not really the loss of things, it's a loss of memories and loss of community.
Dagen som huset brann ner var Howard på resa med sina söner och några av deras kompisar. Och det som för första gången under vårt samtal får då stocka sig i halsen för Howard är när han berättar om hur den ena sonen och sonens vänner följde rapporteringen om branden och insåg att deras skola och deras hem brunnit ner. Och hur han såg hur killarna i kompisgänget också insåg att det här kanske var slutet på deras tid tillsammans. De skulle inte längre bo i samma område eller gå i samma high school.
They knew their high school was burning down. They knew their homes were burning down. Sorry. They were very concerned with just thinking about the fact that they weren't going to be at school together and they weren't going to be spending the rest of high school in the same neighborhood together.
Is it harder to think about how they experienced it than talking about yourself, your own feelings?
100%. Yeah. They're kids, and they were doing what normal kids do and building their relationships and having their experiences. And my middle son especially, because his friends are now scattered. He's at a new school. These kids all went through COVID a few years ago, and now they're going through this.
De här barnen gick igenom covid-krisen med nedstängda skolor till exempel för bara några år sedan. Och nu det här, säger Howard Kosloff, som är mer orolig över hur hans ena son ska hantera omställningen med en ny skola än de materiella förlusterna efter branden. På tomten intill håller en grävskopa på att samla ihop resterna av huset som stod där. Och svenske Robin Havassi, som driver en byggfirma i Los Angeles-området, visar mig hur spår av värmeeffekterna från branden finns i ruinerna. I resten av ett hus står till exempel en ställning med en skivstång där själva stången kroknat under vikten från tyngderna. Och glaset i bakrutan på en bil har liksom smält ihop och ser ut som en flytande massa. Ibland är det de där små detaljerna som gör att man kan förstå vidden av det som inträffat.
Vissa saker så här fascinerar en.
Glasrutan alltså på bilen?
Ja, men kolla här. Det är liksom, den är bara smält och bara lagt sig. Det ligger som ett, det ser liksom mjukt ut fast den är glas. Vi hittade ju bestickslådan i deras hus. Det var bara som en klump. Allting bara smält ihop.
Det börjar regna och vi hoppar in i Robins bil. Han kör mig runt i området där det pågår saneringsarbete och bortröjning av resten av hus på flera håll. Myndigheterna har lovat att förenkla byråkratin kring byggtillstånd så att återuppbyggnaden här snabbt ska kunna ta fart. Och i fredags i förra veckan delades de första tre byggtillstånden ut. Och åsikterna går isär om det verkligen är ett bevis på en imponerande snabb handläggning. Robin verkar i alla fall vara skeptisk till att det verkligen kommer att bli så smidigt som det utlovats.
Vi har ju pratat med andra contractors som har redan filat bygglov för exakt samma hus som stod där, som var 2-3 år gamla, men ändå så kommer building and safety med corrections. Vi bara, men vadå corrections? Ni har ju godkänt det här för 2 år sedan. Det är ju en bra start.
Utanför bilfönstret ser jag rester av det ena totalförstörda huset efter det andra, men också en del fickor ibland med hela kluster av hus som klarat sig oskadda genom branden. Det är tusentals hus som ska byggas upp igen bara i Pacific Palisades, och Robin bävar lite grann inför logistiken kring det hela. Det är redan trångt på vissa gator. Hur ska det bli när byggherrar och deras underleverantörer ska trängas med flera pågående parallella projekt sida vid sida? Ja, om man överhuvudtaget får tag i så mycket folk som det kommer att krävas.
Absolut svåraste, tror jag, kommer vara att hitta arbetskraft. Jag som contractor med licensen och står på pappret, men jag ska ju få tag på snickare. Det ska få tag på material. Och det är ju också den svåra. Ja, men okej, vi ska börja räkna på vad huset kommer att kosta att bygga. Men vi kommer inte börja bygga förrän kanske om ett år, två år. Och vad händer med materialpriserna fram tills dess?
Trump-administrationens hårdare tag mot migranter kommer inte att underlätta situationen i Kalifornien, där man uppskattar att 40% av arbetskraften inom byggindustrin består av papperslösa migranter. Och materialkostnaden för husbyggen är ännu mer oviss än vanligt i tider när USA inför importtullar.
Så det är väldigt, väldigt mycket unknowns fortfarande som ingen riktigt vet hur man ska hantera.
Värden på upp till 164 miljarder dollar försvann i januaribränderna enligt en studie från UCLA. Och ekonomin för staden Los Angeles är också i gungning på grund av bränderna. Man räknar med ett underskott på 1 miljard dollar nästa räkenskapsår. Och staden kommer troligtvis att tvingas att säga upp tusentals anställda. Och ansvarsfrågan kring hur brandkår och myndigheter hanterade branden är heller inte utredd. Flera medier klagar på att de inte får ut de dokument de begärt. Los Angeles-borgmästaren Karen Bass sparkade i och för sig chefen för brandkåren, men sen har det varit locket på från myndigheternas sida. Men bränderna har också påverkat en av Los Angeles kärnnäringar.
Please welcome members of the fire service who bravely responded to and battled the Palisades and Eaton wildfires!
Ja, på årets Oscarsgala fick de som arbetat med att bekämpa bränderna en stående ovation. Men brandkatastrofen har också lett till en diskussion inom filmbranschen kring att det nu måste hjälpa staden Los Angeles att överleva. Att man inte längre ska förlägga lika många inspelningar till andra länder eller andra delar av USA. Och Clayton Davis, som skriver för branschtidningen Variety, tror att det här kan leda till stora förändringar.
Now there's a real big question and push to bring productions back to LA. And I think that has been a topic of conversation.
Clayton Davis, uppvuxen i New Jersey, tycker sig till och med se en sammanhållning i Los Angeles och inom filmbranschen efter bränderna, som han tycker påminner om hur man stöttade varandra i New York efter World Trade Center-dådet den 11 september.
The closest comparison I can compare to this time after the fires, I witnessed 9/11, but everyone came together and there was this uniting that I'd never seen before, and I felt a part of that family this time as well. And it was in LA.
Tillbaka till Pacific Palisades och Howard Kosloff. Hans familj har bestämt sig. De tänker bygga upp sitt hem igen på samma plats.
So we don't want to leave.
Och även om Howard tror på klimatförändringar och att extremväder kommer att bli allt vanligare, så tror han också att svaret på de utmaningarna är att till exempel satsa på byggmaterial och andra lösningar som kan öka motståndskraften mot bränderna.
We do believe that climate change is happening. We do believe that these extreme weather events are going to get more and more common. What can we do? Well, we'll think differently about our materials. We'll think differently about fire suppression.
Utomhussprinkler som skyddar mot eld genom att spruta vatten på väggar och tak. Det är en av de lösningar som Kostler funderar på när han ska bygga ett nytt hus. Men visst, säger han, många kommer förstås att ifrågasätta att man bygger här på nytt efter den enorma förödelsen.
I assume there will be some that question rebuilding at all, given the scope and the devastation here.
Men Howard säger att han har ny förståelse för de som bygger upp sina hus på nytt i utsatta områden, eftersom man inte vill lämna sitt hem. För egen del tror han att bränderna i januari var en exceptionell, aldrig tidigare skådad händelse. Visst kan det inträffa på nytt, säger Howard Kosloff, men vi kommer att göra vad vi kan för att försvara oss mot bränderna.
This was just an unprecedented event, and could it happen again? Yes. We'll do what we can to defend against that.
Och i Pacific Palisades var det Sveriges Radios USA-korrespondent Roger Wilson. Nordirland, det är mer än 25 år sedan fredsöverenskommelsen skrev under. Den skulle ju sätta stopp för den blodiga konflikt mellan protestanter och katoliker som då varat i 3 decennier. Idag är Nordirland betydligt lugnare. Vår London-korrespondent Pontus Mattsson åkte till Belfast där brittisk militär inte längre patrullerar gatorna och där bilbomber och sprängningar av pubbar har upphört. Men motsättningarna är fortfarande levande.
I simply just driving through the gates. You're now in the Catholic Irish side. First thing you'll notice, street names will start changing.
Vi sitter i bilen och åker runt mellan stadsdelarna i västra Belfast. Du ser på gatuskyltarna att vi kommer in i de katolska kvarteren nu, säger chauffören och guiden Thomas. Texten är inte bara på engelska utan också iriska.
So instead of being in English and English only, you'll see them on the left being in English and Irish. The pubs, you'll see the Irish language on the pubs.
The Troubles varade från 1969 och nästan 30 år framåt. Mer än 3500 människor dödades, 50 000 skadades i motsättningarna mellan katolska republikaner och protestantiska unionister i Nordirland. Republikanerna som vill tillhöra republiken i Irland, unionisterna som vill fortsätta vara en del av Storbritannien. 1998 undertecknades en fredsuppgörelse, långfredagsavtalet. Sedan dess har det varit lugnare, men i de här kvarteren råder ingen tvekan om att spänningarna finns kvar. Mellan stadsdelarna finns kilometerlånga stängsel, på sina ställen flera meter höga för att förhindra stenkastning. På gatan finns grindar mellan områdena. På dagarna går det att ta sig igenom. På kvällar och nätter är det låst.
On average, all gates will open at 8 o'clock in the morning. And on average, all gates will close at 7:30 at night. Still to this day. Even though the troubles ended 26 years ago, we still have to open and close the gates every single day.
I de protestantiska delarna runt Shankill Road syns bilder på den röda valmoblomman till minne av britter som stupat i olika krig. I de katolska områdena runt Falls Road gäller istället den vita liljan till minne av irländare som mist livet i kampen för självständighet mot britterna. Brittiska Union Jack eller den irländska trikoloren.
You can see the difference between both sides. You see the Irish change on this side, you see the British change on that side. The Irish flag, the Union Jack, things will always identify the communities you're going to know of.
Och så det som är allra mest påfallande. De stora väggmålningarna med hyllningar till paramilitära grupper. Republikanska IRA eller unionistiska UDA. Organisationer med tusentals liv på sina samveten. Frihetskämpar eller terrorister. Det beror på vilket kvarter du är, säger Thomas.
In this community, they were freedom fighters. They were defending our community. And they see on the other side, the IRA were called terrorist Nazi. But the people who have a Nazi, they'll call them freedom fighters. One man's terrorist could be another man's freedom fighter.
Bobby Sands, parlamentsledamot, poet, revolutionär, frivillig i IRA. En stor målning på en husgavel på Falls Road. Samma hus där Sinn Féins pressavdelning har sitt kontor. Bobby Sands var den första av 10 IRA-fångar som dog i hungerstrejken i Maysfängelset 1981. Han är fortfarande en martyr för många. Veckorna innan han dog vann han ett fyllnadsval till det brittiska parlamentet för det IRA närstående partiet Sinn Féin. Partiet ställer upp i valen till parlamentet i London men har aldrig intagit sina platser i protest mot att Nordirland är brittiskt. Vi åker vidare till kyrkogården Milltown där många IRA-medlemmar är begravda.
This one here, where you see the lily in the garden, this wall here, that's where the Irish hunger strikers are buried. So that's where Bobby Sands and his comrades and all the rest of the IRA people are buried in that part of the wall.
Överallt flaggor och blommor i de irländska färgerna, vitt, grönt och orange. Hyllningspoemer för döda hjältar. Men detta är inte bara historia. En grav är alldeles ny. För ett par veckor sedan begravdes den 72-årige tidigare högt uppsatt IRA-medlemmen Brendan McFarlane. Han tillbringar många år i fängelse för att ha sprängt en pub där 5 människor dödades. Vi har förlorat en stor patriot som levde för frihet och ett enat Irland, hälsade sin Fins partiledare Mary Lou MacDonald från Dublin när dödsbudet kom. Det är viktigt att alla har rätt att hedra sina döda, sa Michelle O'Neill, partiets ledare i Belfast, när protestanter hade invändningar mot sin Fins hyllningar av IRA-mannen. Några veckor tidigare, en annan nyhet med bakgrund i The Troubles. Åtal mot en före detta nordirländsk polis för mord på 70-talet efter en utredning om 125 mord kopplade till den nordirländska polisen och paramilitära unionister. Och i staden Umma, 10 mil bort, pågår just nu en utredning kring den bilbomb som 1998 dödade 29 personer. Kunde polisen ha satt stopp för den?
Now you're coming through the gates, you're coming into no man's land. The gates shut, you can't walk and you can't drive in. That's why we call this part the no man's land.
Vi är tillbaka på gränslinjen mellan Falls och Shankill Road i vad Thomas kallar no man's land. Han växte själv upp i katolska områden när motsättningarna var som hårdast. Träffa inte en protestant förrän han var 19 år. På den tiden var centrum avspärrat. Brittisk militär patrullerade på gatorna och ingen släpptes in utan att ha visiterats. Idag ser centrala Belfast ut som vilken europeisk stad som helst. Och på firman där Thomas, som nu är 50-årsåldern, jobbar som chaufför och guide, finns både protestanter och katoliker anställda. Men han tror inte att grindarna och stängslen i de här kvarteren kommer att försvinna så länge han själv finns kvar i livet.
I've not seen this world in my lifetime. You have to understand. A lot of people in that community over there killed a lot of people in here. A lot of people in here killed a lot of people over there. That hurt and that hatred still there. That hasn't gone away. So that's going to take generations. Yes, the shootings have stopped, the bombings have stopped. It's a million times better. But we haven't resolved this issue yet.
Många har dött. Känslorna finns kvar, säger han. Fortfarande förekommer bråk vid grindarna, ofta mellan ungdomar. Mer än 90% av skolorna är antingen katolska eller protestantiska. Vi fick slut på våldet. Nästa generation måste lösa resten, säger han.
This is the stuff that my generation can't resolve. It's up to the next generation growing up. They got to resolve this. This is their problem. We've got the shootings and the bombing stuff. It's up to them now to resolve the barricades coming down and the trust between the two neighborhoods.
Vår London-korrespondent Pontus Mattsson har varit i Belfast. Nu ett kåseri, Emil Jensen.
Jag skulle ta tåget från Stockholm, som så ofta i både mitt liv och i mina kåserier. De två hänger lite ihop. Normalt sett brukar jag ta mig till centralen med tunnelbanan, som går nära där jag bor. Men nu hade jag en massa instrument som skulle med, så jag ringde efter en taxi. Jag kopplades direkt till den röststyrda hjälpredan, eller självredan kanske jag ska säga. Välkommen, du kommer nu få 3 val. Den automatiska rösten gav mig lite kalla kårar, som att han mellan raderna sa, vi kommer att ta över er planet. Sen kom första frågan, ange den adress du vill åka från. Kvarngatan 4, sa jag. Klaragatan 10, förstod jag dig korrekt? Nej, sa jag. Svara ja eller nej. Inte ens det funkade på skånska. Nej, sa jag därför högt. En äldre dam gick förbi med sin hund och den ena tittade storögt på mig, den andra lite skamset. Eftersom jag turnerar i hela landet och ofta pratar i riksradio tycker jag ändå att jag lärt mig tala tydligt genom åren. Det kändes därför fel att nu helt byta dialekt, så jag ändrade först bara R-en när jag nu fick frågan. Vilken dag önskar du resa? Torsdag, sa jag, den 13 mars 14.45. Det lät lite ranelidskt, insåg jag, och den artificiella intelligensen förstod inte det heller. Så jag tänkte att det kanske låg mer i själva melodin, och jag började betona varenda stavelse som de gör ibland i sportsändningar i tv på medieskånska. Jag ville inte gå in i 14.45-härvan igen, så jag sa istället 15.00, även om det gjorde att jag riskerade att missa tåget. Det funkade i alla fall. 15.00, förstod jag dig rätt? Ja, sa jag. Svara ja eller nej? Sista frågan jag fick var, önskar du tillägg såsom djur eller stor bil? Jag skulle ta med mig både elpiano och en gitarr förutom resväskan. Men att säga stor bil skulle bara innebära en ny vända. Nej tack, sa jag. Det blir bra så. Jag lyckades sen trycka in alla mina instrument i den lilla taxin och jag hann med tåget tack vare att det var försenat redan vid start. Det är inte alltid en nackdel. Dagen efter detta kommunikationsdebakel läste jag nyhetsrubriken: nu kan äntligen artificiell intelligens förstå skånska och gotländska. En ny svensk AI-modell har tydligen tränat på 50 000 timmar inspelat tal från flera decennier. Det framgick inte om de hade lagt in medieskånska eller kulturskånska i materialet. Men jag som bott en stor del av mitt liv på Gotland och är från Skåne insåg en gång för alla vilken riskgrupp jag tillhör när det gäller att inte bli förstådd. Men allra sämst är tydligen AI på att förstå de som har svenska som andraspråk, som har någon form av brytning. Det behöver inte alls vara påtaglig. För materialet AI har lärt sig av, de här 50 000 timmarna, innehåller väldigt få som pratar så. Så jag ska inte klaga. Om AI nu lärt sig skånska och gotländska och det ändå går så dåligt, så är det förmodligen ännu värre för andra. Många verkar tro att AI skapas ur ett intet och därför på något sätt är en objektiv, opartisk aktör. Men AI speglar en värld som är och har varit full av normer, inte bara språkligt tyvärr, och dessutom med alla möjliga fördomar. Så när det nu pratas så mycket om vad AI kan göra för oss, kanske vi snarare ska tänka på vad vi kan göra för AI. Om vi vill att AI ska ha fantasi och tänka utanför ramarna, är det vi som måste ha den fantasin och göra upp med våra normer och fördomar. Och det kanske vi vill göra i vilket fall. Varför skjuta på allt som är bra tills det blir skarpt läge utifrån? Det är lite som frågan som infinner sig nu när vi ska satsa allt på att rusta upp. Vad är det vi vill försvara? De vanligaste svaren brukar vara ett välfungerande land med bra sjukvård för alla och den vackra naturen, demokrati och frihet. Då kanske vi i så fall också ska satsa lite på den där sjukvården och naturen, friheten och demokratin, oavsett yttre hot och världsläge. Då undrar någon, kan du ställa så brännande frågor i ett radiokosseri? Ja visst kan jag det, det är ändå ingen som förstår vad jag säger.
Emil Jensen. Veckan lider mot sitt slut och den nya tar sin början med måndagen. Då är det generalstrejk i Belgien. Det handlar om protester mot en pensionsreform och läget på arbetsmarknaden. Tisdagen då är det faktiskt kommunalval på Grönland. Historien om Grönland fortsätter. Onsdagen, EU:s försvarsminister möts i Warszawa. Torsdag då, i Åre, då är det svenska mästerskapen i utförsåkning. Och denna dag så är det ändå Super G som avgörs. Och fredagen då, damlandslaget spelar landskamp mot Italien. Det gäller alltså Nations League. Lördagen, för många blir det en spännande dag, för då är det vårens högskoleprov som genomförs. Och på söndagen, höjdpunkten, god morgon världen är tillbaka. Tack för att ni lyssnade idag. Jag heter Jesper Lindå, hej då.
Ja, så slutade Godmorgon världen 30 mars i söndags alltså. Programledare Jesper Lindå, producent Mårten Ferlin och tekniker Ludvig Mats. Det började dra ihop sig när det gäller deklarationerna och nu finns ett helt avsnitt att lyssna till detta i Sveriges Radio Play med Maja Åström.
Deklarationerna har börjat skickas ut och i början av maj ska de vara inne. Därför blir det deklarationsdags. Vi kommer att prata om rut och rot, om avdrag för dubbelt boende och hur man gör med investeringssparkontot i deklarationen. Med mera, med mera. Hej Jan Janowski, deklarationsexpert på Skatteverket.
Hej!
Och hej Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.
Hej!
Vi satt ju här förra året och pratade om de här deklarationerna. Vilka nyheter gäller i år för 2025, Jan?
Det är ju andra året nu som vi får uppgifter från digitala plattformar. Förra året så hade vi endast en information om att en viss digital plattform hade skickat en uppgift om en specifik person. Då. I år så har vi uppdaterat informationen i specifikationen då vi även tar med de inrapporterade beloppen från de här digitala plattformarna.
När du säger digitala plattformar, vad är det? Vad kan det handla om?
Vad är det? Jo, nej, men det är, har du till exempel hyrt ut din bostad via någon plattform på nätet eller sålt begagnat varor eller sålt personliga tjänster, alltså det man brukar kalla för gigarbete, alltså korttidsuppdrag.
Frida?
Ja, men jag tänker på exempelvis RUT- och ROT-avdraget då. Det höjdes ju sista halvåret 2024, så det är ju en nyhet för den som ska deklarera RUT och ROT. Man fick ju separata tak för RUT och ROT. Det här var ju tillfälligt och då blev det en total skattereduktion med 150 000 kronor per person. Så det är någonting man måste ha med sig i alla fall.
Det här avsnittet sänder vi ikväll, tisdag, efter 8 här i P1. Och så kan du lyssna när det passar dig i Sveriges Radio Play, Ekonomiakuten.
Det var alltid en kyla i luften i sänkan före branta backen.
Malin Vispe läser Sanna Samuelssons novell Köldhålet.
Där gick kärlen sist ur marken på våren. Där stod vattnet länge på gärderna. Torkade aldrig riktigt upp. Det var inte bara skuggan från granarna som mörka hängde över grusvägen. Det var något med platsens själva känsla. Något i marken. En huttrande vägran.
Lyssna på novellen i P1. Unika berättelser av aktuella författare. I appen Sveriges Radio Play.
Köldhålet av Sanna Samuelsson, som ju är vinnare av Sveriges Radios novellpris 2025. Skriv novellen i sökrutan i Sveriges Radio Play-appen. Klockan är 3.
Klockan är 3, här är Ekot. Med platsbrist på fängelser och häkten vill Tidöpartierna hyra anstaltsplatser utomlands. Men ett sånt beslut måste fattas med kvalificerad majoritet i riksdagen, vilket betyder att det kommer kräva stöd från Socialdemokraterna.
Det finns inga lagliga hinder att hyra anstaltsplatser utomlands, slog regeringens utredare nyligen fast. Men bedömningen är att en sån överenskommelse innebär att Sverige överlåter myndighetsutövning till ett annat land. Det betyder att beslutet måste fattas med kvalificerad majoritet i riksdagen. De fyra Tidöpartierna kommer alltså att behöva Socialdemokraternas stöd, konstaterar partiets rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
Regeringen behöver som sagt bjuda in oss till samtal och förklara exakt hur de har tänkt sig och redogöra för hur man ska nå upp till nödvändig rättssäkerhet och hur man ska slå vakt om återfallsförebyggande arbetet och väldigt mycket annat.
Reporter Lova Olsson. Fack och arbetsgivare inom industrin har efter svåra förhandlingar enats om nya avtal som innebär löneökningar på totalt 6,4% under en tvåårsperiod. Det skriver parterna i ett pressmeddelande. Avtalet är vägledande för hela arbetsmarknaden. I Haiti säger sig polisen nu ha återtagit kontroll över centralorten i Mirabelle i de centrala delarna av landet efter att gängmedlemmar fritagit omkring 500 fångar i ett försök att ta över staden. Polisen fick hjälp av frivilliga i en självförsvarsgrupp för att stå emot attacken som skedde i gryningen lokal tid. Det säger polisen till Reuters. Fler nyheter i app. Ben SR Play. Det här var Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
Medan det storpolitiska skeendet pågår kring Kanada och Grönland fortsätter livet för den nordamerikanska ursprungsbefolkningen. Två av dess tongivande författare har Marie Lundström mött i nattens bokprogram.
Bästa lyssnare, välkomna till Lundströms bokradio. Vi är i ett konferensrum i Folkets hus i Umeå. Utanför pågår Litfest, den årliga litteraturfestivalen i stan. Det är liv, publik, full rörelse i byggnaden. I Folkets hus tycks alla mötesrum döpta efter gudar och djur i den nordiska mytologin. Vi står i ett rum tänkt för ett stort möte. Det är lätt att föreställa sig hur folk halvsomnar här inne medan någon mal längst fram. Vi sätter oss vid ena änden. Min gäst tar plats och jag sträcker fram mikrofonen.
My name is Josephine Bacon. And my book called Wish means somewhere.
Josephine Bacon. Hon är född 1947 och inbjuden till Litfest med sin diktsamling Wish någonstans. En ny bok där vi på ena sidan av bokens uppslag läser dikterna på svenska i översättning av Johan Sandberg McQueen. På andra sidan står dikterna på det språk de är skrivna på. Innu Aimun, hennes modersmål, det språk Josephine Bacon talade som barn, som en del av ursprungsbefolkningen i Quebec, innufolket. Man vet inte hur många som idag fortfarande behärskar språket Innu Aimun. Fler och fler lär sina barn franska rakt av och hoppar över det språk som hör till landskapet och tillvaron på vidderna i stora delar av Quebec och längs Kanadas östkust.
Wish, notamment, need nothing to do. Abuts da hun steden debian. Namechnam, pakatagan nagadu. Wabbit, nagagotwisne, naganatin, tisnoastagana, weesh nutimit, weesh ispadaskamagatasi. Your turn.
Någonstans, i Nutjimit, är jag hemmastad, utan adress. Gatan jag bor på är flyttleden, där vi burit våra båtar över land. Imorgon ska jag följa floden uppströms på jakt efter de ledmarkeringar jag en gång försiktigt lämnat efter mig. Någonstans i Nutjimit, någonstans i jordens storslagenhet.
Bravo.
Någonstans i Nutjimit är jag hemmastad utan adress. Står det i dikten. Vad är Nutjimit?
Nutjimit, it's I don't know how to explain it, but Nutjimit is kind of our motherland.
Nutjimit är vårt modersland, markerna vi jagat på och bebott, skogarna och floderna.
We need Nutjimit to be alive. Everything is in Nutjimit, our dreams, our hopes.
Nutjimit är en fysisk plats. Våra marker är över 10 000 år, men också en andlig, en plats vi bär med oss. Efter att den förstörts för oss och tagits ifrån oss, finns den kvar inuti, säger Josephine Bacon.
I was born in Nutjimit, but 5 years old, I had to go to a residential school because the government decided that. And I stayed there 5 to 19 years old.
Oh, that's a long time.
Yeah. But I learned how to write and how to read.
Jag föddes i Nutjimit, säger hon. Men när jag var 5 sattes jag i residential school. En internatskola, obligatorisk för barn från ursprungsbefolkningen. Den första skolan i sitt slag i Quebec, då 1952.
We came from everywhere. We came from Pohuachipi, Don Mejipu, Matmecos, Notahuan, Eguantit, Wahat, Pesamit. The kids came from all over the shore of Quebec.
Vi barn kom från helt olika delar av Quebec. Många reste långt och vi bodde alla på skolan från september till juni. Lärarna kunde bara prata franska. Vi fick inte prata i Noaimun i klassrummen, bara utanför. Först kunde vi inte ett ord franska. Så småningom lärde vi oss. Och i den skolan gick jag från att jag var 5 till att jag fyllde 19, berättar Josephine Bacon.
In Notchmont I can see far, far, far away. In a residential school I saw the mur.
I Nordkimit kunde jag vandra fritt och se berg, sjöar, floder, vidder. Se långt, långt bort. I skolan satt jag ner hela dagen. Satt ner och tittade in i en vägg. Idag bor jag i en stad. Jag bor i Montreal. Ibland promenerar jag till en park. När jag blundar förflyttas jag till Nordkimit.
Sometimes I go to the park and I close my eyes and then I can go back to Nordkimit. Even if I hear an ambulance, fire car and a police. Just close my eyes and I can go back where I belong.
Spelar ingen roll om ambulanser far förbi, poliser och brandbilar rycker ut. Jag bara blundar och så är jag i Nordkimit där jag hör hemma.